Så där, då har vi kommit fram till Romarbrevets 6:e kapitel och vi ska läsa där verserna 12 till och med 23. Och för er som är nya eller inte har varit med tidigare så har vi under hösten här eller senhösten, tidiga vintern gjort en liten serie som är baserad på Romarbrevet 5, 6, 7 och 8. För ingenstans i Bibeln har vi en tydligare förklaring av vad som frälsningen innebär. Så idag har vi hunnit fram till Romarbrevets 6:e kapitel och verserna 12 till och med 23. Och jag tror jag gör så, eller vi gör så att vi läser dem. Och sen så kommenterar vi runt det. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst, ni som var döda men nu lever. Ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, till ni står inte under lagen utan under nåden. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni har blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. Till liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst till ett laglöst liv, så ska ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och ni blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Till syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Vi har talat om hur fantastiskt det verk är som Jesus har fullbordat för oss. Jag tänkte tala lite grann om idag att vi är fria från syndens makt. Och tidigare så talade vi om hur vi hade ett absolut hopplöst tillstånd. I det att vi var födda i synd med en syndanatur. Vi fick synden tillräknad av Gud rent juridiskt. Och vi syndar personligen. Så vi är syndare i, kan man säga, tre olika aspekter. Men Guds fullbordade verk tog itu med alla dessa tre problem. Den gamla syndanaturen som vi föds med, den har han botat, eller på det sättet löst problemet med, genom att ge oss en ny natur. I andra Korinthierbrevet 5:17 står det att vi är nya skapelser i Kristus. Pånyttfödelsen ger oss en ny natur. Den tillräknade synden har han tagit itu med genom att tillräkna oss sin egen rättfärdighet i Romarbrevet 4:3, i Romarbrevet 5:1, men också i andra Korinthierbrevet 5:21. Flera versar talar om hur vi har fått hans rättfärdighet oss tillräknade. Vad betyder det att ha någonting tillräknat? Jo, att det förs upp på vårt konto, det tillhör oss. När Gud ser oss så är vi lika rättfärdiga som hans egen son, inte på grund av våra gärningar, inte på grund av någonting vi har gjort eller presterat, utan enbart på grund av att vi har tagit emot en gåva som han har ställt fram helt fritt för oss. Och dessutom så syndar vi personligen. Men vad har han gjort? Jo, han har gett oss den helige ande. Han har låtit den helige ande bo i oss. Han har förseglat oss med sin helige ande. Vi tillhör honom. Vår pånyttfödda ande i 1 Korinthierbrevet 6:17 har förenats med Guds helige ande. Och när vi låter oss fyllas med Guds ande, ja, då har vi också seger över den personliga synden. Så vi ser hur alla syndens aspekter har blivit omhändertagna av Gud på ett helt fantastiskt sätt. Och med denna bakgrund så ska vi titta lite grann på hur det är möjligt för oss som kristna att vandra i en seger som redan har vunnits åt oss. Och jag menar, var finns den människa som tycker om att vara på den förlorande sidan? Man talar om dåliga förlorare. Det är vi allihopa egentligen. Men som kristna så är vi alltid på den vinnande sidan. Mm. Därför det är inte liksom en kamp som en del tror mellan en jämbördig Satan och en jämbördig Gud. Att de skulle vara på ungefär samma nivå. Mm. Utan liksom Gud har segrat fullständigt i Kolosserbrevet 2, verserna 13-15. Speciellt 15, så står det att han har besegrat ondskans andemakter. Han har besegrat Satan och demonerna. Och han har fört dem fram i ett segertåg eller ett triumftåg. Precis som man i gamla antikens värld förde fram segerbytet som man hade tagit med fienden. Där krigsfångarna fördes fram och gjordes som till ett spektakel. Och på samma sätt har han gjort med andevärlden. Så när vi talar om en seger så är det inte en sån här knapphänt seger som, ja, det var precis liksom att det gick. Och vi får akta oss här så att vi inte liksom åker dit igen. Utan segern är så fullständig och så komplett och så evig. Och allt vi behöver göra det är att relatera till denna seger. Och jag tänkte lite grann på här den första punkten här. Att vi förkastar syndens lag. I det här i verserna 12 till och med 14 så ser vi hur syndens kraft blir manifesterad genom kroppen. Och vi vet själva hur det här är. Det står i Galaterbrevets 5:e kapitel att köttet och anden ligger i strid med varandra. Så det här är ett dilemma. Vi har en pånyttfödd ande. Vi är fyllda med Guds ande. Vi har allt det här, men ändå vet vi att vår kropp, vårt kött, syndar. Och det här kan vara ganska frustrerande. Men på grund av vad Gud har gjort så finns det också en lösning på detta. Och vi sa tidigare att vi har fått en helig ande som gåva som fyller oss och gör att vi faktiskt kan leva i seger över olika områden. Och jag har tänkt på det många gånger hur en del kristna har aldrig förstått att detta verk är av Gud. Det är Gud som gör detta i oss. Därför att vårt kött har olika, ni vet liksom, vi tänker ofta på att köttet det är det här som en människa som drar ut i världen och liksom använder alkohol och droger och lever omoraliskt och går på nattklubbar och jag vet inte vad det kan vara, allt det här. Liksom. Det är vad vi tänker att köttet gör. Men faktum är att det är mycket vanligare, eller jag ska säga lika vanligt, att köttet är moraliskt. Köttet är gott och fint och vill visa upp sig. Ha en religiös klädnad. Till och med gå i kyrkan och göra goda gärningar. Men ändå att personen kanske inte är född på nytt. Utan köttet förmår det. Eller jag kan vara född på nytt. Men jag lever ändå i köttet. Jag på något sätt avstår från vissa saker i ren viljekraft. Jag har sett många gånger hur människor tillber sin egen vilja. Man upphöjer sin egen vilja. Hur man orkar stå emot någonting. Eller man kan göra någonting. Och det kanske vi kan till en viss grad. Men faktum är att med Gud kan vi inte tänka i de termerna. Därför att om vi tror att vi kan stå emot någonting i vår egen kraft, då säger Gud bara: jag kan höja temperaturen i ugnen lite grann. Han visar att det är bara en tidsfråga innan den här fasaden spricker. Och vi försöker på alla sätt liksom att visa upp. Så att tillbe vår egen vilja, alltså vår egen förmåga att göra någonting, kan vara väldigt destruktivt. Därför att det handlar inte om att bara bestämma sig för att göra någonting. Det handlar om att låta Gud göra verket i oss. Och det är en väldigt stor skillnad. Och vår seger är helt och hållet beroende, inte av vår vilja, utan av Gud. Att vi tillåter honom att verka i oss. Och att välja att underordna oss honom. En vers som jag älskar, det är i Jakobs 4:e kapitel och den 7:e versen. Därför det står det så här att underordna er därför Gud och stå emot djävulen. Och det är intressant att det står två saker. Underordna er Gud och stå emot djävulen. Men det står att vi ska underordna oss Gud först. Vet ni ibland hur vi försöker att stå emot djävulen? Och vi har liksom formler hur vi ska på något sätt näpsa honom. Men faktum är att vi kan göra det hur mycket som helst. Tänk på de här prästsönerna som det berättas om i Bibeln. 7 stycken som drev ut demoner. Och de hade liksom någon formel som de uttalade och kunde försöka driva ut de här andarna. Men de hade ingen makt. De hade ingen makt över Satan. Men Paulus hade det. Därför att han hade underordnat sig Gud. Och att försöka att stå emot djävulen i sin egen vilja, i sin egen kraft, det är lönlöst. Men att underordna sig Gud först, då är vi delaktiga i en seger som redan är vunnen. Han har redan fullbordat verket. Han har redan vunnit segern. Och när vi underordnar oss honom, ja, då är vi delaktiga också erfarenhetsmässigt i denna fantastiska seger. Så vi förkastar syndens lag. Om jag tror att jag genom min egen vilja kan uppfylla Guds lag och på det sättet vinna några poäng hos Gud, då har jag missuppfattat det här helt och hållet. Och jag lever egentligen i en slags hyckleri. Men vad säger Bibeln då istället? Jo, att vi ska ta emot nådens frihet. Och det här är verserna 15 till och med 23 som vi läste tidigare här. Och de här verserna, de talar om den troendes slaveri till Gud. Och det låter lite roligt när man talar i termer som om att det här skulle vara något positivt. Lägg märke till likheten mellan vers 15 här och vers 1 i samma kapitel. Därför att tidigare här i vers 1 så talade Paulus om att nåden ska inte vara en ursäkt för att synda. Absolut inte. Nu säger han samma sak här i vers 15. Att nåden är inte en ursäkt för att synda, utan tvärtom. Och han talar här hela tiden att när nåden får flöda obehindrat i den troendes liv, så manifesterar den lydnad till Gud. Det är alltså inte så att nåden vill upptäcka hur långt ifrån Gud jag kan vandra och fortfarande ha hans godkännande eller behag. Utan nåden vill istället dra sig nära Gud så mycket som det bara är möjligt. Och den manifesteras genom en lydnad. Och det är två saker jag tittar på här. I verserna 16 till och med 21 som ni ser här. Så står det, eller ser vi hur Paulus drar en skarp linje. Mellan att å ena sidan vara en slav till synden. Och å andra sidan vara en slav till rättfärdigheten. Och synden slavar, de har en slags frihet. En frihet från rättfärdigheten. Men de är också föremål för en process av moraliskt förfall. Vi ser här i vers 19 exempelvis hur han talar om hur laglösheten regerar i dem. Och mera laglöshet. Och sen i vers 21 står det till och med där att döden är faktiskt det slutliga resultatet. Och denna värld är full av syndens lavar. Och man tror sig vara fri. Att man står över allting. Och ofta när man har samtal så tror människor liksom att man är inte ansvarig inför någon gud. Och man tror inte att man ska göra räkenskap inför någon. Och man skapar sina egna lagar och man har sin egen moral och så vidare. Men ack vad vi kan bedras, därför att synden har alltid ett pris. I Jakobs första kapitel så talas det om hur synden föds i tanken. Och om vi underhåller tanken så blir vi havande med synden. Och när havandeskapet är fullbordat, ja, då föder det död. Och det är alltid syndens gång. Men tänk också på hur det fungerar på samma sätt med Guds löften. Vi tänker med Gud. Vi har Kristi sinne i Filipperbrevet 2:5 och 1 Korinthierbrevet 2:16. Vi tänker med honom och blir havande med ett löfte. Därför att när Gud ger oss ett löfte så vet vi aldrig riktigt när tiden är mogen för Gud att uppfylla löftet. Och jag tänkte i den här veckan, eller den veckan som gick här, hur vi ofta är som Abraham. Abraham fick ett löfte att han skulle få en son. Och att denne son skulle bli löftessonen. Och genom honom skulle nationen Israel komma. Genom Israel skulle profeterna komma. Skriften skulle komma. Hela förberedelsen för att så småningom också Messias skulle födas där. Det var Guds löfte. Och Guds löften kan inte tillintetgöras. Men eftersom det tog lite tid så började Abraham att fundera. Kanske Gud har missat någonting. Kanske Gud har glömt någonting. Och så började han att fundera. Och så började han att fundera på hur han skulle hjälpa Gud att uppfylla sitt löfte. Och frun var med på noterna. Och föreslog att ja, det här kanske skulle gå bra med den här tjänarinnan som vi har här. Och resultatet blev att någonting kom in i deras liv som än idag har konsekvenser. Därför att det står att köttet hånar det som är av Gud. Ishmael hånade Isak. Och det är på något sätt att världen är sådan. Köttet är sådant, det hånar det som är av Gud. Och att vi försöker att hjälpa Gud att uppfylla sina löften. Men likväl så blev Guds löfte uppfyllt. Därför att Gud är trofast, han som har kallat oss. Han ska också göra det, 1 Thessalonikerbrevet 5:24. Han är trofast och han uppfyller sina löften. Men Abraham ville hjälpa Gud, och det gör vi ofta också. Men på samma sätt så blir vi havande med ett Guds löfte. Det kanske tar lite tid innan löftet blir uppfyllt. Men Gud har sagt, och Gud har lovat att han ska uppfylla det. Och när tiden är inne, ja, då föder vi fram segern i situationen. Därför att Guds löften kan inte tillintetgöras. Så på samma sätt som synden börjar i tanken och vi blir havande med detta och det föder död, på samma sätt så tänker vi med Kristus och blir havande med hans löften, och vi föder på det sättet fram seger. Det är liksom en andlig lag på det sättet. Och jag tänkte på hur han sedan här talar om rättfärdighetens lag. Syndens lag först, som tror sig vara fri men inte är det. Och sen rättfärdighetens lag. Och den representerar en frihet som har med rättfärdighet att göra. Och en process av helgelse. Och jag älskar vad det står i verserna 16 och 17 här. Det står där att de har blivit lydiga från hjärtat. Inte en yttre lydnad. Därför att syndens slav kan trots allt. Ni vet liksom hur om, ni vet, jag använder uttrycket med schizofrena vi kan vara ibland, liksom hur vi gör vissa saker som vi tror är rätt, och sen å andra sidan så gör vi saker som är helt fel och så vidare. Men på något sätt så är det så att den här lydnaden är inte från hjärtat. Vi är syndens slavar. Vi kanske lyder till det yttre. Och ögontjänar och så vidare. Men det som är så fantastiskt är att när vi blir mottagare av hans nåd, då blir vi rättfärdighetens slavar. Och de lyder av hjärtat, eller vi lyder av hjärtat. Och i vers 18 så ser vi att vi då har frihet från synden. Och i vers 19 så talar de om en helgelse. Vi har blivit helgade en gång för alla. När vi tog emot Jesus Kristus, då blev vi avskilda att tillhöra honom för alltid. Men progressivt i denna tid så växer vi helgelse. Område efter område låter vi Gud få tag i och få ta hand om i våra liv. Och sen står det helt underbart i verserna 22 och 23 att vi har evigt liv. Och här översatte egentligen den här svenska bibeln här som att vi ska se vad det stod här så jag inte missar det nu. Ja, just det. Men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Så det är någonting som vi har redan nu. Ofta tänker människor på evigt liv. Att det börjar när vi dör. Men det är faktiskt inte vad Bibeln säger. Det eviga livet börjar när vi tror. Därför då blir vi födda på nytt. Då blir vi delaktiga av Jesu Kristi liv. Och hans liv är evigt. Han har alltid funnits. Han kommer alltid att finnas. Så att vi blir helt plötsligt delaktiga av detta liv. Och vad han säger här, Paulus, det är att han säger inte att en troende inte kan synda. Det är inte det han säger. Det vet han, det vet vi. Men han säger, för det står i 1 Johannes 1:8 och även i 1 Johannes 2:1 att den som säger sig vara utan synd är faktiskt en lögnare. Så det är uppenbarligen så att vi kan synda. Men han säger att en sant frälst person är inte en slav till synden. Och låt mig förklara. Det betyder inte att vi inte kan synda. Vi gör det. Men en slav är någon som inte har en egen fri vilja. Utan är tvungen att underordna sig en annan persons vilja. Och syndens slav har inget val utan måste synda. Vi är rättfärdighetens slavar och har därför ett val. Vår Herre erbjuder oss att följa honom, men han tvingar oss inte att göra det. Och vi kan välja att synda, men vi behöver inte välja att synda. Och på det sättet är vi inte som syndens slavar, att vi har inget val. Människor i världen säger sig, eller tror sig vara väldigt fria och oberoende av allt och alla. Men faktum är att man är syndens slavar. Man kanske, det finns en typ av terapi eller psykologi där man i princip tänker, jag vet inte om ni känner till uttrycket, att summan av alla laster är konstant. Alltså med andra ord att om jag lyckas göra någonting lite bättre, så kommer det att visa sig att jag gör någonting annat lite sämre. Alltså med andra ord att man kan egentligen aldrig bli bättre. Man kan bara omstrukturera sitt liv en del. Men det är inte så. Det är så som syndens slav lever. Man slutar att göra någonting men man börjar att göra något annat dåligt. Men rättfärdighetens slav är en person som har möjligheten att välja. Kan visserligen välja synden, men kan också välja Gud. Kan också välja den seger som är oss given i Jesus Kristus. Och den leder till frihet från synd. Den leder till helgelse, den leder till evigt liv. Och jag tänkte på det här att vi måste se på oss själva så som Bibeln säger att vi är. Vi nämnde tidigare att vi är nya skapelser. Vi är hans älskade barn. Vi är helgon i Guds ögon. Och det här är vår nya identitet. Och när vi börjar att förstå vår nya identitet, då har vi också möjlighet att leva ett rättfärdigt liv. Många kristna tänker tvärtom. Man tänker på att man genom sin egen viljestyrka ska börja att leva bättre och rättare. Och genom det här bättre och rättare livet så kommer man på något sätt att forma sin identitet. Min identitet är att jag syndar inte lika mycket som jag gjorde tidigare. Men faktum är att det är inte så som Gud vill att vi ska se på det. Han vill att vi ska se på vad han redan har gjort. Nämligen att vi är nya skapelser. Att vi har hans rättfärdighet tillräknad. Att han lever sitt liv i oss och genom oss. Om vi tillåter honom att göra det. Och då händer någonting. Därför att då börjar han att verka i oss. Och då kommer det att påverka det liv vi har. Så vi skapar inte en identitet genom att leva rätt. Utan vi ser på vår nya identitet. Och ju mer vi förstår den identiteten, ju mer helgade blir vi. Därför att ju mer förstår vi att vi är produkter av hans nåd. Och det är hans nåd som får oss att förneka ogudaktigheten. Som vi ofta citerar i Titus 2, 11 och 12. Så vi ska titta på den sista punkten här också. Att vi är slavar till Kristus. Och det här är då vers 22 och 23 där. Slaveriet till synden, det börjar vid den naturliga födseln. Alla människor föds i synd, talas det om i Psaltaren 51. Och det resulterar så småningom i en evig separation. Eller redan nu är vi separerade från Gud. Det kulminerar i en evig död. Människan går förlorad. Men slaveriet till Gud, det börjar vid den andliga födseln. Och resultatet är närhet till Gud, gemenskap med Gud och ett evigt liv som vi tar tidigare, som börjar här och nu. Vi behöver inte vänta på det eviga livet. Vi har det redan nu. Och i Andra Mosebok 21 och verserna 5 och 6 respektive Femte Mosebok 15 och verserna 16 och 17, de talar om samma sak. De talar om hur en slav kunde, efter att ha tjänat sin tid, exempelvis i Israel, så var det så att på det sjunde året, en slav var någon som stod i skuld. Någon som inte kunde betala sina skulder fick jobba åt den personen som de var skyldiga. Och vi står i skuld och vi betalar på den här skulden. Men en hopplös skuld. Det är inte det att vi jobbar och sen det sjunde året blir vi frisläppta. Vi är liksom skyldiga för evigt. Det spelar ingen roll hur mycket vi betalar. Jag tror att många kristna, många människor som går i kyrkor, liksom de tänker så. Att jag är här för att betala av en skuld. Och man förstår inte att denna skuld redan är betald. För vi kan aldrig betala av den. Det är omöjligt. Det är ungefär som att man har en helt vanligt jobb och tjänar några futtiga tusenlappar i månaden. Och jag har en skuld på miljardbelopp. Det är liksom helt omöjligt. Det spelar ingen roll hur mycket jag än betalar. Liksom. Det syns inte ens att jag har rört den här skulden. Men han klev in och betalade hela skulden för oss. Och det intressanta är att på den tiden så var det så i Israel att på det sjunde året så skulle man friges. Det kallades för ett sabbatsår. Och man frigavs. Men det fanns de som hade blivit så fästa vid sin herre. Därför att de hade fått en sån fristad. Och de sa, jag vill inte gå ut i den här världen längre. Och bli skuldsatt igen och få samma problem som jag hade. Här har jag det bra. Jag jobbar, jag har allt jag behöver. Och det fanns ett sätt som ni har säkert läst det. Att man sa, jag vill stanna hos dig för evigt. Och örsnibben skulle genomborras. Jag har inte riktigt förstått varför det var så. Men när man gjorde det så var man en slav för evigt. Och jag tänker på hur det står i Matteus 20 kapitel. Ni vet när lärjungarna kommer och talar om vem som är den största i himmelriket. Och Jesus talar om att den största i himmelriket, han ska vara de andras tjänare. Och vet ni att det här ordet för tjänare, det är doulos i grekiskan. Och det är faktiskt inte en tjänare som en avlönad tjänare, utan det är faktiskt en slav. Det är alltså en person som har helt och hållet blivit eller kommit under en annan människas vilja. Och det intressanta här är att här i verserna 22-23 i Romarbrevet 6 så talas det om att vi är Jesus slavar. Och det är faktiskt någonting väldigt personligt, därför att vi har valt honom inte därför att han tvingade på oss det, utan vi har valt honom därför att vi vill. Vi vet att vi inte kan betala av denna gigantiska skuld som vi har. Men vi vet att han redan har betalt den. Han blir vår advokat. Han för vår talan inför Gud om vi bara låter honom göra det. Och därför så blir vi doulos. Vi blir hans slavar. Hans vilja är vår vilja. Och vi vill följa honom fullständigt hela tiden. Och det här är ett otroligt privilegie och en otrolig förmån. Därför att så många människor tror sig vara oberoende. Inte bara av Gud, men av djävulen och människor och denna världen och allting. Men Paulus talar så tydligt om i de här verserna som vi just har avverkat ikväll, att det finns egentligen bara två herrar. Den ena är synden och den andra är Kristus. Och vi kan inte vara neutrala. Vi kan inte ha en tredje herre. Utan vi måste välja. Och de som väljer att vara syndens slavar, de har ingen fri vilja. Men de som väljer att vara Kristi slavar eller Jesus slavar, de har en vilja. De kan visserligen fortsätta att synda. Kanske i någon mån. Men de har ett val att leva i frihet och bli lydiga av hjärtat. Och vet ni, ni vet den här termen ögontjänare, liksom vi försöker att göra det rätta inför människor och i rätt stund, men i själva verket så är våra hjärtan inte alls där. Men han säger att så är det inte med nåden. När vi har förstått Guds nåd, då är vi lydiga honom, Jesus Kristus, av hjärtat. Och jag tycker det är så fantastiskt att liksom vår lydnad till Gud har inte med vår viljekraft att göra. Idag ska jag lyda honom mer än jag gjorde igår. Och så märker vi bara liksom att allting går åt skogen. Utan det handlar om att vi underordnar oss honom. Och bara inser att allting är fullbordat. Allting är färdigt. Allting är där. Färdigt att tas emot. Och den här segern, det är ingenting som vi måste sträva efter. Det är någonting som vi tar emot. I det ögonblick vi underordnas honom. I det ögonblicket vi ser till honom som vår suveräna herre. Ja, då blir vi delaktiga av den segern på ett fantastiskt sätt. Omedelbart. Och det här är den lektion som Paulus försöker att ge oss här i den andra halvan av Romarbrevet 6. Att det finns egentligen en syndens lag där vi av den egna viljan försöker att leva ett rättfärdigt liv, och det leder bara till fördömelse. Men sen säger han här att det finns en nådens lag, en frihet, där vi tar emot det liv som Kristus erbjuder. Han som uppfyllde lagen åt oss. Det står att han är slutet på lagen i Romarbrevet 10:4. För alla de som tror. Och där har vi ett val. Att antingen, eller vi har inte, förlåt mig, där är det två saker. Vi är rättfärdighetens slavar och vi är hans, Jesu egna slavar. Därför av egen fri vilja. Och det är en underbar plats att vara på. Därför att allt det som han har för oss, det är det bästa ur evighetens perspektiv. Vi kanske inte tror det för stunden, men Gud vet det. Och det är därför han handlar med oss på det sättet. Okej, amen.